Trumps första vecka i rätten, aborter anno 1864 och Amerikas moralpaniker inklusive Satanic Panic. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag i din värld, Niklas Lind, en man från Skövde City som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 195, inspelat den 20 april 1864. Japp, 1864. Mer om det senare. Det är alltså 20 april, 420, blaze it. Det är alltså marijuana-julen, vilket har blivit en väldigt stor grej, för stor antagligen, blivit mer av en meme än en grej. Men om du vill vara vad jag antar man kan kalla för ball och hip, så kan man alltså gå till Taco Bell klockan 20 över 4 den 20 april och beställa sina Taco Bell. Väldigt, väldigt lustigt för alla utom de som jobbar på Taco Bell. Men också skaparen av 80-talets Satanic Panic har gått ur tiden. Detta var alltså en enorm grej på 80-talet, att sataniska kulter begick människooffer och sexuella övergrepp på barn. Rituella sexuella övergrepp på barn. Flera människor dömdes till mångåriga fängelsestraff. Det här var helt otroliga rättsövergrepp. Och också mycket av det här från Satanic Panic är basen för många av QAnons, om jag använder ordet löst, idéer. Så, jag kommer att prata om Satanic Panic och andra moralpaniker senare i avsnittet. Men vi får väl börja i rättssalen, där Trump nu alltså är den första före detta amerikanske presidenten som ställs inför en criminal trial. De andra rättegångarna han varit inblandad i är ju civil trials. Civil betyder alltså att det inte finns fängelsestraff på bordet utan endast böter. Efter en vecka så har juryn tillsatts. Han åtalas för 34 punkter av falsifying business records. Varje punkt har max 4 år i fängelse som straff, men kan också ges villkorlig frigivning. Och det här är, allting här i det här fallet är sunkigt och sjaskigt och komplicerat. Så det här är en väldigt kort sammanfattning. Trump hade enligt åtalet en affär med porrstjärnan Stormy Daniels i 2006. Japp, en massa år sedan. Det här har tagit en enorm tid att tugga igenom rättssystemet och det blev ju halt när han var president och styrde justitiedepartementet etc. etc. Men han hade alltså den här affären enligt rättegången. Eller enligt åtalet, medan hans fru, Melania, var gravid med deras son. Han hade också ungefär samtidigt en affär med Playboy-modellen Karen McDougall. Och det här var ju, skulle ju inte se bra ut om hon gick till pressen med detta under valkampanjen. Eller om någon av dem hade gått till pressen med detta. Så det var ju brinnande valkampanj. Så han beordrade sin fixare, för detta fixare Michael Cohen, att betala $130,000 till Daniels så att hon skulle hålla tyst. Så Cohen, och det här är också en grej som jag aldrig riktigt förstår med de här människorna. Jag är ingen expert på bedrägerier och lurendrägerier, men det känns som att det måste finnas mycket elegantare sätt att försöka åstadkomma samma sak de försökte åstadkomma än detta. Alltså att Cohen tog ut ett lån på sitt hus och gav de pengarna till Daniels. Och Trump gav sen Cohen pengarna som betalning för juridiska tjänster. Som sagt, det borde finnas mycket lättare sätt att göra detta. Men de ville alltså dölja affären tills efter valet. Det här var ju fortfarande grab 'em by the pussy som inte var bra, så han behövde ju inte mer sånt. Och det finns ett medieföretag som heter AMI som var polare med Trump. De betalade McDougall $187,000 för exklusiva rättigheter till storyn om hennes affär med Trump. Detta var en så kallad catch and kill. Alltså de köpte de exklusiva rättigheterna men hade inte en tanke på att publicera någonting, utan de skulle bara stänga in det i sitt kassaskåp. Boom, ingen vet något om detta. Cohen faciliterade detta på order av Trump. Så i och med att detta skedde som en del av valkampanjen så är det alltså election interference, det här som Trump själv håller på och babblar om hela tiden, att allting när någon säger något om honom är election interference. Det är också brott mot kampanjfinansieringslagarna. Och det här blir komplicerat väldigt fort, men det är summa summarum. Och Cohen har redan avtjänat sitt straff för sin inblandning. Och det ska också sägas här att det här fallet, som alltså är i New York, precis som bedrägerifallet, är det svagaste fallet som Trump står inför. Därför att åklagaren måste bevisa, som jag förstår det, jag är som sagt inte advokat, och herregud vad juridiskt saker blir. Åklagaren måste bevisa att Trumps del i affären var ett brott, att Trump visste att det var ett brott, att Trump förfalskade redovisningen och att Trump förfalskade redovisningen för att täcka upp ett brott. Så det är ganska mycket som åklagarna måste bevisa för juryn. Alltså att juryn måste finna att detta stämmer beyond reasonable doubt. Okej. Men detta är alltså hans första, men inte enda, men den första criminal trial. Och när du står inför detta i en criminal trial så måste du vara personligen närvarande. Om det är en civil trial så måste du rent tekniskt inte vara där. Det är därför under de tidigare rättegångarna som han dyker upp i rätten ibland när han känner för det. Men när du alltså, den här rättegången har paus på onsdagar. Jag är inte exakt säker på varför, men det är paus på onsdagar. Så de andra dagarna i veckan så har han typ en return to office. Han måste vara där 4 dagar i veckan och sitta där. Och det ska jag säga, jag trodde inte, jag överskattade honom igen. Jag trodde inte att detta skulle vara så svårt för honom. Han är ju en vuxen kar. Det är jobbigt och trist och man känner sig ju anklagad, för man är anklagad. Men det är ju bara att sitta där och ta det. Nej, det har varit väldigt svårt så här långt. Kom ihåg, rättegången har inte ens startat på riktigt. De har bara valt en jury. Och att detta har varit så uppenbarligen jobbigt för honom. Jag är inte en större människa än att jag skulle säga att detta har gett mig väldigt skadeglädje. Åh, vad skönt. Sen lärde vi oss också något nytt om Trump. Och jag förstår inte efter alla dessa år att jag inte visste detta. Vad han gör är att han har en assistent med en trådlös skrivare som följer med honom, tydligen i princip vart han går, och hittar saker på internet som är positiva för honom och skriver ut dem så att han kan läsa dem. Wow, hur? Han har varit i rampljuset hela sitt liv. Hur visste jag inte detta? Men detta är bara ett sidospår, men det är intressant att vara en sån sorts människa som behöver sånt. Grejen med Trump är ju att han dominerar. Allt i hela hans liv handlar om att dominera och att prata. De som har jobbat med honom säger att Det är det han gör. Han bara pratar. Han slutar aldrig prata. Han bara pratar. Och det är bara att gå och titta på video från vilken som helst av hans kampanjrallys. Han bara pratar. Så när folk frågar de här människorna, men varför gick du med på den här otroligt befängda grejen? Så säger de i princip alltid, men han slutar aldrig babbla. Du orkar inte säga emot till slut. Och om du säger emot så undrar han, varför sa du inte någonting när förra gången som vi pratade om detta? Jag har ju redan nämnt detta och då sa du ingenting. Varför säger du någonting nu? Bla bla bla. Och han är omgiven av ja-människor. Det är ju så i Mar-a-Lago, hans domän. Folk reser sig och applåderar när han kommer in i ett rum. Hurra! Så han har klagat väldigt mycket bland annat över att det är kallt i domstolen. Vilket det tydligen är. Det är kallt. De har lite svårt att reglera det. Men i alla fall. Men just de här, det är liksom det fixerat i hans huvud att det är kallt i domstolen. Därför att han, vart han än annars är, om han tycker att det är för kallt eller för varmt, så är det någon som justerar värmen tills han blir nöjd. Men nu måste han bara sitta. Hans roll i den här domstolen är att sitta och lyssna och hålla käften. Och bland annat nu i veckan så fick han sitta och lyssna på prospektiva jurors, deras elaka poster på sociala medier där de förelämpar honom grovt. Och grejen är att det är otroligt svårt för narcissister att lyssna på kritik. Deras hjärnor vill helt enkelt inte ta till sig kritiken. Nej, det bara faller bort. Vill inte veta. Så att man var tvungen att sitta och inte kunna göra någonting och lyssna. Och tänk dig sen själv, när själva rättegången börjar. När Mickey Cohen kommer och vittnar mot honom. Om allt schabbigt som man har gjort. Det kommer att bli otroligt svårt. Sen är det också, rättegångar är tråkiga. Det är juridik. Det är procedurer. Det är att ta om saker. Och framförallt en rättegång med en sån som Trump. Den här domaren vet ju att allting måste göras 110% korrekt. För han kommer att göra en appeal oavsett vad som händer. Så den här domaren måste se till att allting är 100. Men som sagt, så att det är tråkigt. Det är tråkigt, långtråkigt, jobbigt. Så han har somnat flera gånger. Och det blir han precis galen över tydligen. Att folk påpekade att ja, han somnade. Och det är extra tråkigt. I och med att hans huvudöknamn för hans konkurrent i presidentvalet är Sleepy Joe. Ja, Sleepy Joe, han kan inte hålla sig vaken. Ser inte bra ut när man somnar själv direkt. Och han ser också, från bilderna jag har sett, han ser sliten ut. Inte alls 100. Och han är mera gul än orange numera. Och enligt rapporter så är han också väldigt arg på domstolsartisten. Och någon, jag förstår inte varför de inte bara kan få använda kameror, men det finns en domstolsartist. Domstolsartisten är inte smickrande mot honom. Så att den här domstolsartisten har självklart mottagit dödshot från MAGA. Ja, så han är arg. Arg på alltihop. Och en sån här liten detalj som jag tror är ganska talande, är i kutymen är i en domstol när juryn kommer och när juryn går så står alla upp. Bara som en respektgrej. Vem står inte upp? Trump. Hans advokater står upp, åklagarna står upp. Inte han. Han är ju självklart pratat skit om domstolen och fallet och allting mycket på sitt lilla Truth Social. Så han har gjort det svårare än nödvändigt för hans advokater. Därför att de kan inte garantera att han inte pratar skit om vittnena. Alltså att han inte kommer att förtala vittnena när de är på ingång. Så hans försvar får nu inte veta vilka vittnen som åklagaren kommer att kalla. Visst, de har en lista självklart, det måste man få. En lista på alla vittnen som åklagaren kan kalla. Men det vanliga är att du får, imorgon och den här veckan kommer vi att kalla de här vittnena i den här ordningen. Så att försvaret kan förbereda sig på just de vittnena. Vad ska vi fråga det här vittnet? Vad tycker vi är svagt i vad de har sagt? Har vi hittat någonting de ljög om? Det här är standard. Men de får inte det. Och domaren tillät detta. Med att det är inget åklagaren måste göra. Och detta är helt enkelt för att han kommer att försöka intimidera dem på True Social. Självklart. Så att nu blir deras jobb mycket jobbigare. Till exempel nu, rättegången börjar på måndag. Ja, när du lyssnar på detta så har den redan dragit igång förhoppningsvis. De hade kunnat tillbringa helgen med att hårdpreparera för just de här tre vittnena, eller fyra, hur många det nu kan vara. Istället så måste de preparera för alla vittnen som kan kallas. Och detta är, ja, det blir så. Så man bäddar, får man ligga. Och sen det kommer att bli, vad jag är mest fascinerad av är ju just detta att han måste bara sitta där och ta det. Han får inte muttra. Han får inte säga någonting. Han ska bara sitta där och lyssna. Så det blir svårt. Det blir mycket svårt. Som jag sa så är det alltså 1864 här i Arizona. Det är aldrig bra när Arizona handlar i det nationella samtalet. Det är aldrig någonting kul som vi kan vara stolta över. Men vi har alltså nu en abortlag som styr staten som är från 1864. Alltså långt innan Arizona blev en stat, vilket var 1912, när Arizona fortfarande var ett territorium. Under brinnande inbördeskrig, och den här lagen säger att alla aborter är förbjudna. Japp, inga undantag, förutom när moderns liv hotas. Lagen ger också fängelsestraff för läkare. Jag tror det är typ 2-5 år för en läkare som åtalas och döms för att ha begått en olaglig abort. Och det är också just det här undantaget. Detta finns ju i princip alla stater som har de här mer totala förbuden. Vad betyder moderns liv hotas? Ja, det är en bra fråga. Hur sjukhusen och läkarna har valt att tolka det är att de är vid dödens port. Så alltså om en kvinna är gravid och fostret avlider, vilket händer? Fostret slutar ha ett hjärtslag. Det enda du kan göra i läget är ju alltså att ta bort fostret. Annars kommer modern att dö. Men vad sjukhuserna gör är att de väntar. De gör det inte direkt för att hennes liv är inte hotat just då. Så de måste vänta tills hon är i sepsis och i princip dör. Tills de kan skrapa bort det döda fostret. Och ja, så håll alltid det i bakhuvudet. Att moderns liv hotas betyder inte helt enkelt att en läkare säger att det här går inte bra, så det vore nog bra om vi tar bort det här nu. Nej, måste vara på gränsen att dö. Och det finns mer och mer nu skräckrapporter från sjukhus där kvinnor har vägrats vård. Men vad som hände här som gör det här lite mera, inte intressant är rätt ord, men vi hade alltså en abortlag i Arizona från 2022. Som infördes 2022 som tillät aborter upp till vecka 15. 2022 så fanns fortfarande Roe v. Wade. Roe v. Wade var landets lag. Den tillät aborter. Så den här från 2022, den var meningslös. Det spelar ingen roll vad den sa. Därför att federala lagar övertrumfar statliga lagar. Men den återkallade inte lagen från 1864. Så den var fullständigt meningslös. Den skrevs helt enkelt för att ge rött kött åt basen. Alltså när Roe v. Wade upphävs så är vi redo. Kolla, vi har våran 15 veckors lag. Den bara sitter där, bara väntar. Men ingen trodde ju att Roe v. Wade verkligen skulle upphävas. Och det är det. Varför inte? Allt de behövde vara att lägga till en mening i den här 2022-lagen och säga vi upphäver också 1864-lagen. Bam, bim, inga problem. Varför inte? Jag har pratat med en del människor som är insatta i såna här saker. Och de verkar vara övertygade om att, och vi vet ju inte, men de verkar vara övertygade om att det behövdes inte. Roe skulle inte upphävas. Varför bryr sig? Därför att de här tre domarna som Trump tillsatte som upphävde Roe, de svor upp och ner allihop att det fanns inte att upphäva Roe v. Wade. Alltså att de ljög. Eller också kan det ju ha varit ett långt spel för att få igenom den här 1864-lagen efter att Roe upphävdes. Men de flesta av de här tredimensionella schackteorierna brukar inte stämma helt enkelt för att det här är inte smarta människor. De är dedikerade till sin sak, men de är inte smarta människor. Och det kom ju ut, släpptes en video dagen innan, kvällen innan Arizonas högsta domstol alltså skulle fatta sitt beslut, där ledarna bad och talade tungor i kammaren i delstatsparlamentet kvällen innan. Och någon frågade dem ju självklart. Men vi har ju separation mellan kyrka och stat. Så varför pratar ni tungor i kammaren? Och svaret var logiskt. För att bönen har mer kraft där. Självklart. Det här är alltså, det går inte att... Det låter som om jag sitter och blir galen. Men alltså, det här är amerikanska talibaner. Det är precis samma koncepter. Detta är enorma religiösa fanatiker. Och de här religiösa fanatikerna, de är också, och även Trump har sagt detta upprepade gånger på video, de är övertygade om att i blå stater så är det tillåtet med abort efter födseln. Alltså att en kvinna kan föda ett barn och sen mördar doktorn barnet och kallar det för abort. Vilket är fullständigt befängt. Men de tror verkligen detta. Så, rent tekniskt måste man säga. Det var korrekt av Arizonas högsta domstol. Rent lagjuridiskt tekniskt så var det rätt. Den här lagen som infördes 2022 övertrumfade inte lagen från 1864 för att den tog inte bort den. Så visst. Men är människor upprörda? En liten bit. Lite sådär. Lite småsura. Så hela nationella republikanska partiet är nu på bakfoten om abortfrågan. För att deras linje nu sen Dobbs, som alltså tog bort Roe v. Wade, är att det här ska avgöras av staterna. Staterna måste få avgöra, visst? Men inte så. Inte så. Så det är folkomröstning i november. Och detta är att aborträttsrörelsen i Arizona har en ballot, ett ballot initiative, kallat för Arizona Right to Abortion Initiative. Det här initiativet skulle skriva in rätten till abort i Arizonas konstitution. I Arizona kräver det bara en enkel majoritet. Och det här initiativet kommer antagligen att gå igenom. Därför att i varje val som har skett efter Dobbs så har aborträttsrörelsen vunnit. Även i enormt konservativa stater. Och det kommer också antagligen att ge en demokratisk majoritet i Arizonas delstatsparlament för första gången på en herrans massa år. Just nu så har republikanerna en rösts övervikt. Och det ser inte bra ut för dem alls. Men man vet aldrig, för är det någonting som du kan vara säker på med det demokratiska partiet i Amerika, så är det att de kan missa öppna mål. Inga problem. Sen har vi också ett grej, om du växer upp i Arizona och du upptäcker då att du är politiskt intresserad och du vill vara demokrat, så flyttar du någon annanstans om du är ambitiös. Därför att demokrater har varit en minoritet i en livstid i princip i Arizona. Du kan inte få någonting gjort. Det är lite grann som om du växer upp i Kiruna och upptäcker att du är moderat, så får du flytta någon annanstans där det betyder någonting att vara moderat och du kan få någonting gjort. Å andra sidan så har Arizonas republikanska parti inga pengar i princip. De har bränt allt de hade på den stora lögnen och på sina inbördeskrig. De har rensat ut alla de som inte är MAGA nog. Revolutionen äter alltid sina barn. Och det nationella republikanska partiet kan inte rätta att hjälpa till, därför att de har också dåligt med pengar. Och det som kommer in går till Trump. Så det är hårt för vad vi kallar för down ballot kandidater, alltså de som inte är presidenter men som är ute i delstaterna. Och sen också, apropå Trump, han vill nu ha 5% av intäkterna av alla kampanjer som använder hans namn eller liknelse. Vilket är så fantastiskt klockrent gangstermässigt. Du måste betala chefen. Som de sa i Sopranos. Du är bara så bra som ditt sista kuvert. Så vi får se. Det hjälper ju inte. Och du måste ge 5% till chefen. Men en av Amerikas kulturexporter är ju moralpaniker. Och vi har ju en om sociala medier nu. Globalt. Framförallt TikTok. Det är mycket jidder med TikTok i kongressen just nu. Men detta gäller ju även alla sociala medier. Det här leds ju av Amerikas intellektuella reaktionära, alltså de här TED-talk-reaktionära, de som skriver artiklar i The Atlantic och Slate. Men jag kommer att tänka på detta därför att Dr. Bennett Brown har nu dött. Bennett Brown, doktor, var skaparen av Satanic Panic på 80-talet. Och den här Satanic Panic handlade alltså om att barn utsattes för avskyvärda, groteska övergrepp i sataniska ritualer. Och Dr. Brown upptäckte detta genom att han uppfann en teknik för att få folk att upptäcka sina förtryckta minnen. Och du kommer ihåg den här Guns N' Roses-videon där Axl Rose upptäcker sina förtryckta minnen. Det fanns mycket i tidsandan på den tiden. Och den här Satanic Panic ledde till att människor fick mångåriga fängelsestraff. Och hur roligt är det att vara dömd barnvåldtäktsman i ett amerikanskt fängelse? Inte roligt alls. Och om du är fullständigt oskyldig och detta bara är ett rättsövergrepp. Jesus. Men människor mindes alltså sina övergrepp efter att Dr. Brown och några andra psykiatriker som också var inblandade blev klara med dem. Så idén var alltså att människor som genomgått trauma som små förtryckte sina minnen. Och om traumat var grovt nog så utvecklade de dissociativ identitetsstörning, alltså multipla personligheter. Vilket var en grej, kommer jag ihåg, när jag växte upp. Det bara accepterades att det är klart finns multipla personligheter. En grej här. Den här killen har 30, varför inte? Och dussintals patienter upptäckte minnen av att ha torterats av satanistiska kulter. Och i vissa fall själva har deltagit i tortyren. Och om det här låter familjärt så är det alltså QAnon är baserat på samma, om man använder ordet löst, idéer. Till exempel då i Comet Pizza i Washington. Där en galning dök upp med ett maskingevär för att stoppa de sataniska övergreppen. Comet Pizza har ingen källare, men övergreppen sker i källaren. Men nu är det inte bara satanister, nu är det demokratiska satanister. Så under 1980-talet så var det alltså en svindlande ökning av antalet människor, alltså barn såväl som vuxna, som påstod sig ha blivit utsatta för övergrepp av djävulsdyrkare. Och det började 1980 med en bok som heter Michelle Remembers av en kanadensisk kvinna som sa att hon hade då återfått minnen av rituella övergrepp. Och det spikade sen efter anklagelser om övergrepp på dagis, framförallt Kalifornien och North Carolina. Vart kom de här kulterna ifrån? Den här hemska, hemska kulten. Jo då. Heavy metal-musik och Dungeons and Dragons var ju självklart inkörsporten. Och D&D var ju en väldig måltavla ett tag och är fortfarande lite granna. Även om D&D, Dungeons and Dragons, om du inte är familjär, är ju mera accepterat som en nördgrej att göra. Och jag kommer fortfarande ihåg när jag växte upp, när jag var tonåring, Sivert Öholm i Sverige. Han var ju Sveriges moralens väktare där ett tag. När han hade kommit på att, eller hittade bandet Wasp. Och Wasp var ju egentligen ett sorts epa Motley Crew. Men de hittade på en kul gimmick, hade en sågklinga i skrevet på ett albumomslag och även på scen. Sågklinga i skrevet, farligt, väldigt farligt. Så Sivert Öholm var väldigt bekymrad och kom på då att Wasp betydde We are Satan's people. Ooh. Det hela var väldigt amerikanskt av Sivert. Den psykiatriska professionen bar ju ansvar för den växande paniken. Respekterade forskare som Dr. Brown gav detta en glans av auktoritet. Han är ju psykiatriker. Han måste ju ha rätt. Och han och andra höll seminarier, distribuerade forskningsrapporter och gav till och med det här fenomenet en kvasimedicinsk förkortning, SRA, Satanic Ritual Abuse. Och de fick absolut inget mothugg av media. Detta rapporterades andlöst av media. Detta var en grej som hände och du skulle vara otroligt rädd. Och bland de här så kallade offren så fanns en kvinna från Iowa vid namn Patricia Burgess. Och detta är, du kan läsa mer, du kan läsa hans dödsruna på New York Times. Finns länkat i avsnittsinformationen, det är en gåvolänk så du inte behöver betala. amerikapodden.com/avsnitt/195. Och efter att ha intervjuat Burgess så hävdade Dr. Brown och en kollega, Roberta Sachs, inte bara att hon var offer för sataniska rituella övergrepp, utan också att hon själv var överste prästinna i en kult som hade våldtagit, torterat och kannibaliserat tusentals barn, inklusive hennes två unga söner. Så Dr. Brown och Dr. Sachs skickade Burgess och hennes barn till ett mentalsjukhus i Houston. där de hölls isolerade i nästan 3 år, minimal kontakt med omvärlden. Och vid det här laget så hade då Burgess börjat tro på läkarna. Hon var också tungt medicinerad. Så hon hade börjat tro på läkarna och berättat att hon mindes facklor, levande begravningar, och att hon åt kroppsdelar från upp till 2000 människor per år. Mm. 2000 människor per år. I en småstad. Och till exempel då efter att hennes föräldrar hade serverat, det måste ju ha kommit från föräldrarna, det måste ju ha varit de som indoktrinerade henne i kulten. Så efter att hennes föräldrar hade serverat hennes man köttfärslimpa så lät hon honom testa den för mänsklig vävnad. De här testerna var negativa. Dr. Brown, inte övertygad. Och han höll andra patienter under liknande förhållanden, övertalade en kvinna att göra abort eftersom han övertygade henne om att hon själv var resultatet av rituell incest. Övertalade en annan kvinna att genomgå ligering av äggledarna för att förhindra att hon fick fler barn inom sin förmodade kult. För att de här barnen skulle ju bara födas för att offras, självklart. Men den här satanistiska paniken, den började avta i början av 1990-talet. Efter att FBI gjorde en utredning 1992, det har pågått i över 10 år. Nu rycker FBI ut och de fann inga bevis för samordnad kultaktivitet i USA. En rapport från 1994 av National Center on Child Abuse and Neglect undersökte över 12 000 anklagelser, 12 000, om sataniska rituella övergrepp och fann att inte en höll vid närmare granskning. Citat, det största problemet var bristen på bevis, säger Kenneth Lenning, en pensionerad FBI-agent som skrev 1992 års rapport. Detta är den typen av brott där bevis borde ha lämnats kvar. Burgess själv sa, citat, jag började lägga ihop saker och insåg att jag inte kunde komma från en liten stad i Iowa och äta 2000 människor om året utan att någon sa något om det, slut citat. 1 år senare stängdes Dr. Browns enhet och Illinois Medical Licensing Board inledde en utredning av hans verksamhet. Och år 1999 blev han avstängd från sin licens i 2 år, men han erkände aldrig att han hade gjort något fel. Och sen flyttade han till Montana, delstaten Montana, och fick en medicinsk licens där. Shulahopp. Och efter att han praktiserat där ett tag så stämde en patient honom för att ha skrivit ut alldeles för mycket medicin åt henne. Så mycket att hon fick ansiktstics. Hon stämde också Montanas Medical Board för att de gav honom licens, trots att hans tidigare licens hade dragits in på ganska goda grunder. Men han blev nu till slut av med sin licens 2020. Mm. Jag också, apropå Sivert Öholm, jag har också ett starkt minne. Det här var precis när jag först kom till Amerika som jag såg detta. Judas Priest fick ju en släng av den här sataniska sleven. Och detta är ur Rolling Stone. 1990 så beslutade en domare att heavy metalbandet Judas Priest inte var ansvariga för 2 unga mäns död. Det var alltså en dag i december 1985 så hade 2 män, vänner, Raymond Belknap som då var 18 och James Vance 20, tillbringat 6 timmar med att dricka, röka marijuana och lyssna på metallbandets album Stained Class. Efter detta så tog de båda varsitt hagelgevär, eller det är lite oklart om de delade på ett gevär, men i varje fall hagelgevär sköt sig. Belknap dog omedelbart, men Vance överlevde och fick allvarliga skador som gjorde honom fruktansvärt vanställd. Han dog 3 år senare. Och det här är ju ett tips. Först och främst, om du känner för att ta livet av dig, gör inte det. Prata med någon. Och Om du ändå måste, sätt inte geväret under hakan och försök trycka av, därför att du kommer att reflexmässigt rycka till och blåsa av dig framsidan på ansiktet istället. Vilket inte är trevligt på något sätt. Men som sagt, om du känner att du vill skada dig själv, snälla, kontakta psykvården. De här männens, alltså familjen då, till Vance och hans föräldrar, de stämde Judas Priest och deras dåvarande skivbolag CBS Records på $6.2 million i skadestånd. Och det var ju den här idén att subliminella meddelanden, herregud vilken högtid för skitpsykiatri 80-talet var. Men idén var ju då, och detta var ju accepterat, jag kommer ihåg när jag var liten att det här var liksom bara, ja, det är klart det är så, Coca-Cola. Idén alltså att subliminella meddelanden påverkar oss. Även om vi inte kommer ihåg dem eller medvetet såg dem, så påverkar de oss, Coca-Cola. Fantastiskt slarvig vetenskap. Så de hävdade att Judas Priest hade gömt subliminala meddelanden som försök självmord, gör det, och låt oss vara döda i sin cover av bandet Spooky Tooths, Better By You, Better Than Me. Och det var detta som fick Vance och Belknap att bilda sin självmordspakt. I och med att uppenbarligen var allt annat i deras liv toppen. Så den här rättegången ägde rum i juli 1990. Åklagarsidan spelade upp den här låten framåt, bakåt, i snabbare tempo, långsammare tempo, i ett försök att bevisa att gruppen hade hjärntvättat de här två unga männen till att ta livet av sig. Du kan ju tänka dig bandmötet. Alltså här sitter Judas Priest i mitten på 80-talet. Vad ska vi göra näst, gubbar? Ska vi skriva massiva riff som välter stadion? Ska vi försöka skapa ett tryggt läge för Rob Halford så han kan komma ut och vara öppet homosexuell i den här enormt homofoba branschen som vi är i? Eller ska vi försöka få våra fans att ta livet av sig till laboratoriet? Låt oss göra det omöjliga och få våra fans att ta livet av sig. Och som bandet själva sa, självklart, om vi hade kommit på ett sätt att lägga in subliminella meddelanden i vår musik, så hade vi ju sagt till människor att köp alla våra plattor. I alla fall, det var otroligt. Vilket årtionde alltså. Vilket årtionde! Men apropå moralpaniker. Det finns ju inget, tycker jag, som är tråkigare än att klaga på ungdomen. Att vara upprörd över det nya och klaga på hur de unga uppför sig. Jag menar, det är så tråkigt. Och jag menar, jag blir äldre själv. Jag förstår instinkten, men det är förbannat tråkigt. Jag kommer ihåg moralpaniken när jag var ung i Södra Ryd. När tv-spelen först kom ut. När vi fick Atari 2600, VIC-20, C64. Kunde spela tv-spel. Åh, underbart. Det var ju en enorm panik om detta. De här tv-spelen som alltså är stora enorma pixlar som säger beep, beep. Skulle ju göra oss till mördare, psykopater, ja, fullständigt galna. Och videovåldet. Jag kommer ihåg när jag gick i grundskolan, det var föräldramöte. Alla föräldrarna var kallade för att diskutera videovåldet som det var en väldig oro för. Det med att du kan gå till en videoaffär och hitta otroligt dåliga amerikanska skräckfilmer. Detta skulle ju leda till precis vad som helst. Och min pappa berättade på det här föräldramötet där hela skolan hade samlats, så visade de lite klipp av videovåld. Och en av föräldrarna svimmade. Videovåldet. Fruktansvärt. Jag kommer ihåg en del lärare höll på hela tiden och tjatade om. Titta nu inte på det här videovåldet, det här blir väldigt dåligt för er. Oj, 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 vad hemskt det blir. Det finns en sajt som jag älskar som heter Pessimists Archive. Och det är ett kompendium av moralpaniker genom tiderna. Och vad de gör är att de har klipp, tidningsklipp från tidpunkterna så att du kan läsa vad som skrevs på den tiden. Och det har funnits moralpaniker om allt genom hela tiden. Så ska jag också säga att det är väldigt mycket de här moralpanikerna. Handlar om kvinnor. Vi är väldigt bekymrade över kvinnor. Så om du är kvinna och lyssnar, kanske håll inte telefonen i handen. Jag läser den här biten. Så du inte slänger den i väggen och behöver köpa ny. Men på 1880-talet. Romaner. Vad gjorde romaner? Korrumperade ungdomen. Och gav kvinnor dåliga idéer. De läste romaner istället för att göra husgöran och fick idéer. 1890. Cyklar. Cyklar gjorde folk galna. Förstörde lokala ekonomier. I och med att nu kunde ju folk cykla så de kunde förflytta sig längre. Så att de behövde inte köpa sina saker från just det precis i närområdet. Förstöra ekonomin. Och självklart förstörde kvinnors moral. Det finns många experter som säger att cykeln var faktiskt instrumental för suffragettrörelsen. Alltså att kvinnor för första gången kunde resa längre avstånd utan att behöva en man med sig. Och det är inte bra för deras moral. 1900-talet, tidigt, automatiska hissar. Alltså hissar utan en operatör. Vad gjorde de då? Jo, de gjorde människor sjuka. Och ökade brottsligheten. Helt plötsligt kunde ju brottslingarna förflytta sig utan vittnen. 1900, teddybjörnar. Teddybjörnar förstör unga flickors modersinstinkter. Också 1900 hände mycket, början på 1900-talet, handspeglar. Så helt plötsligt kunde du köpa en liten spegel att ta med dig. Vad hände då? Jo då, kvinnor blev fåfänga, stod bara och tittade i sina speglar hela tiden. Fåfänga och omoraliska. 1920, filmer förstörde allmänhetens moral, förstörde folks ögon. Gjorde folk dummare. 1940, TV. Beroendeframkallande. Folk gick ju inte till jobbet. Ungar gick inte till skolan och bara tittade på TV. 1950, serietidningar. Gjorde barn till brottslingar. Kriminella hjärnor. Serietidningar bannades. I flera amerikanska stater var alltså fullständigt förbjudna, brändes på bål. Och det är intressant att just de här moralpanikerna, det är alltid kvinnor och barn som måste skyddas mot fördärvligheten av oss män. Tänk om kvinnor inte var så värnlösa. Okej, tack så mycket för att du lyssnar. Håll i dig genom 2024 eller 1864. Speciellt tack till er, de av er på Patreon. Det är så otroligt uppskattat. Ge mig energi och motivation att lägga mer tid på podden. Patreon.com/Amerikapodden. Mindre än en kopp kaffe på Pressbyrån om du vill stödja mig och ge mig lite extra motivation. Ingen måste någonting, men det är uppskattat. Facebook.com/Amerikapodden där jag lägger ut när det kommer nya avsnitt etc. Hej, snabla Amerikapodden, gammal helig e-post. Bästa sättet att kontakta mig. Men jag älskar att höra från lyssnare. Låt mig veta vad du tycker. Krama varandra i trafiken. Namaste.